Parkera elbilen, ta ur batteriet, stoppa i ett fulladdat och kör iväg. Låter det som en bra idé? Vi har träffat de svenska batteribitarna. Och så har vi kört Toyota Camry också. Här är avsnitt 117 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar. Ännu ett avsnitt av Vi Bilägares podcast hör du nu. Och jag heter Maria Dahlin. Jag jobbar på Vi Bilägare. Det gör även Tommy Wahlström som sitter här. Välkommen hit Tommy.
Tack så hemskt mycket Maria.
Och så har vi en annan medarbetare på andra sidan bordet. Fredrik Ditsvikström, välkommen hit.
Just det, ja, tack så mycket. Tack.
Kul att ha er här. Vi ska prata lite om batteribiten. Men först kanske vi ska prata med Tommy och vad han har gjort på sistone. Mm. Du har varit i Kroatien.
Jag har varit i Split.
Ja, nyss hemkommen därifrån.
Nyss hemkommen därifrån, lite brunare än innan jag åkte.
Ja.
Det var soligt och vackert.
Det var det här också faktiskt.
Ja.
Jag hörde det. Ja. Jag har en bild. Vänta, ska ni få se.
Ja, okej.
Okay. Här är radio när det är som bäst. Ja.
En bild på en gul taxi.
Vet ni vad detta är? Ni är så unga.
Ja, nej. Ja, känner
svårt, nej.
Men Fredrik är ju lite USA-nörd så att...
Ja, nej.
Jag går bet.
Det här är en checker. En klassisk amerikansk taxibil som även kom till Sverige där i slutet på 60-talet. Och, eller 60-70-tal. Stor, enorm... som blev jättepopulär i taxirörelsen och... Ja, många taxiåkare körde runt med de här för att de var rymliga och driftsäkra och rediga.
Kan jag ska berätta hur den ser ut då? Den är knallgul.
Ja, knallgul är de. Och,
ja. Sen har den ju sånt där schackbräde på sidan.
Ja.
Checker, är inte det lite?
Jo, precis. Och sen, det är en stor sedan liksom.
Mm.
Stor, fyrkantig, rymlig. Vi kan väl lägga ut en bild på hemsidan sen så alla får se den där. Och så här en bild till.
Mm-hmm.
Just den där såg du där nere då helt enkelt. Den där bilen.
Han ska göra någon slags parallell här.
Jaha.
Tror jag. Han håller på med en uppbyggnad av någonting.
Ja, vi kan ta den.
Ja, okej.
Okay. Det här är nya Toyota Camry.
Ja.
Det här är 2020-talets checker.
Aha,
tror jag.
Du tänker så att det är taxibilen.
Efter 15 års frånvaro så kommer nu Toyota tillbaka med en stor sedan till Europa. Den första generationen Camry kom 1982 och sen så såldes den i Europa fram till 2004 och sen försvann den härifrån men fortsatte att säljas på många andra ställen i världen.
Var det 2004 den försvann?
Mm. Den är jättepopulär i USA, den är jättepopulär i Australien, den är stor i Ryssland och på många marknader, Mellanöstern och sådär, där stora sedaner uppskattas.
Vilket de inte riktigt gör i Sverige.
Nej, vi gick ju in på kombi där istället ett tag och sen så lämnade vi det här och började köpa SUVar istället. Men stora sedaner har fortfarande sin marknad ute i världen. Det säljs 700 000 Camrys varje år. Totalt 19 miljoner exemplar rullar eller har sålts i världen på över 100 marknader. Så att det här är en stor säljare alltså globalt.
Mm. Men den tidens Toyota Camry var väl känd som alltså, osedvanligt felfri. Det hade väl jättebra resultat hos bilprovningens besiktningsstatistik när den fanns.
Absolut, Camry var ju det som grundade Toyotas kvalitetsrykte eller rykte om hög driftsäkerhet i alla fall. Och även senare generationer har ju toppat de här undersökningarna i USA till exempel, vad de nu heter. Ja.
Så det skulle göra en bra till en taxibil till exempel? Att den går långt och den går felfritt? Och,
ja. Men den har fler saker som talar för sig som taxi. Den går ju billigt.
Mm.
Nu tas den nya generationen kommer bara som hybrid. Den delar uppbyggnad med RAV4 och Lexus EX. Så den har en 2,5 liters bensinmotor kopplat då med en elmotor och ett nickelmetallhydridbatteri som tillsammans då ger 218 hästar i effekt och en förbrukning på runt en halv liter per mil.
Mm.
För en sån stor bil. 488 lång, sedan, 500 liter bagage och ett stort baksäte. Rymligt åt alla håll. Mm.
Men alltså det var vad den drog då när ni körde där nere? Eller tittade du på färddatorn då? Eller
ja, nej, vad alltså, de säger, det är den deklarerade
VLTP-förbrukningen.
Okay. 5,2 tror jag. Eller sånt där. Ja.
Fast den är ju faktiskt, har vi sett, lite bättre än vad det varit förut. Den är liksom att man kan tro på den.
Ja. Vi hade någon, första dagen tror jag vi hade 5,6 i snitt och andra dagen 5,3. Men ni vet ju hur det är när man provkör, att ibland så blir det också mycket så här stopp och man ska fotografera och vända och accelerera och fram och tillbaka. Och,
ja.
Och man provar att gasa lite här och var när man kan också. Så att, det är säkert rimligt att komma ner på 0,52 om man kör som folk. Och det gör man för att Toyota gör ju ofta stora nummer av att nu är vi sportiga och
fun to drive
och no more boring cars och sånt där. Och sen så kommer man ut och sätter sig i dem och kör iväg och så är det fortfarande som att köra ett glas vatten. Liksom. Ja, men lite så är det ju, eller hur?
Ja det händer väl inte så här supermycket oväntat.
Nej, men, liksom, men och det är ingen stor körupplevelse. Och det här hybriddrivlinan också då, med CVT-lådan eller den steglösa växellådan gör ju också att det blir lite speciellt. Liksom så. Motorn varvar upp och sen så håller den varv. Talet med accelerationen ökar.
Men du tyckte väl när du körde RAV4 att den ylade och hade sig?
Och
märker du samma tendenser nu?
Den här är mycket bättre isolerad. Det är, okay. Det är inte alls samma motorvrål som i RAV4 vid acceleration. Så att jag tycker den här är mycket behagligare.
Ja.
Har man byggt in sådana här simulerade växlingssteg här nu?
Nu finns det simulerade växlingssteg här också.
Varför vill man ha det då?
Ja, därför att man tror att om man lurar, att man kan lura folk att det är en vanlig bil, men när man trampar på så funkar ju inte den simuleringen, utan då blir det ju yleffekten i alla fall. Och det är ju då man kan bli irriterad på den liksom. För om man sitter och smygkör så funkar ju CVT-lådan jättebra också som CVT bara, tycker jag.
Och jag tror att Toyota-ingenjörer vid något tillfälle har tillstått att just de här simulerade stegen, det är ju inte för att det är mer effektivt så att säga. Det är liksom för att, vad ska man säga, blidka bilköparen och den ska fungera ungefär som en normal bil.
Ja, men det har jag hört också att den i effektivitetssynpunkt så är ju CVT-inställningen liksom det bästa grundläget. Men tack vare den här ljudisoleringen så det är inte alls lika irriterande som i RAV4 till exempel, tycker jag.
Du sa när vi pratade när du var ner och provkörde, det finns ju en direkt rapport på webben också, men att den är lite så här, att den har en fanclub den här bilen.
Ja, Toyota hävdar det. Jag har ju inte pratat själv. Men de säger att det finns ett jättestort intresse för den här bilen. Att det är många återförsäljare som har varit på dem och sagt att kan inte ta in Camryn igen.
I Sverige då alltså?
Ja, till Sverige. Det såldes 35 000 Camrys lite drygt här under åren som den importerades. Men då ska man veta också att under en period så fanns det ingen som kombi. Och det var ju storsäljaren då i Sverige. Och det finns inte längre. Nu ska man inte ha någon kombi, man ska bara ha sedan.
Okej, vad tycker Sverige om det då?
Ja, det får vi väl se. Och då har man väl trott i alla fall från Toyota Sverige att det kanske inte kommer att bli så mycket sålt här. Och Toyota Europa pratar om att men det kanske blir 1000 bilar per år eller något sånt där man säljer i Europa.
Det är inte mycket.
Det är inte mycket. Men Toyota Sverige säger att 400 bilar kanske vi kan sälja.
Vad tror du, kommer vi se en sån taxi här då?
Ja, men jag tror att det är en väldigt bra taxibil alltså. Och det här baksätet finns i två varianter, ett premiumutförande då, som satt i den här bilen som vi hade och provkörde, och då är det alltså specialgjort för två passagerare egentligen bak, och i mittarmstödet så har man då en egen liten display där man elektriskt kan ställa ryggstödslutningen på baksätet, och man kan ställa temperaturen på klimatanläggningen och sköta stereon och sånt där. Jättelyxigt.
Ja.
Kändes flott. Flott. Och som sagt, mycket benutrymme, bra åt alla håll. Sådär. Jo, men jag tänkte säga det. Jag har sett i kommentarsfältet på vår hemsida att det har inte legat uppe så länge, det är sedan igår. Men redan så är det ju många där som säger att det här är min nästa bil och den här måste jag åka och prova. Och...
Ja, så det finns ett intresse.
Det verkar finnas
i alla fall hos oss på vårt forum.
En entusiastisk skara som har längtat och väntat på Camry.
Ja.
den är ingen stor körupplevelse, men den har sina kvaliteter. Fjädringen, jag kanske hade velat haft lite mjukare igång än vad den är, men man har ju också sett på sådana här feta däck eller lågprofildäck som vanligt, vilket ju tar bort lite av komforten. Men sen har den fått ärva en luftkonditionering ifrån Lexus, specialutvecklad av Panasonic, som skickar ut små joniserade vattendroppar i kupéluften för att återfukta huden på passagerarna.
Aldrig mer torr hud.
Aldrig mer oil of Ulay. Du behöver inte det längre om du har en Camry.
Gud vad bra. Jag har jättetorra händer nu, så jag måste smörja hela tiden.
Kändes det på något sätt? Eller?
Jag kände inget, men vi gjorde en video där nere också som kommer att komma om några dagar, och där ska ni få se mitt ansikte i närbild efter att jag har kört Camryn, så får ni väl se och bedöma fuktighetsgraden.
Ja, före och efter.
Vilken lyster.
Ja, det där kanske man ska göra en grej av. Man kan ju också tänka sig att man tar någon så här terrängfordon och så gör man någon så här peeling, ansiktspeeling, att det drar in grus genom ventilationen, så får man peela ett ansiktet.
Ja, eller den här jeepen som vi hade i Tannis, Fredrik, vad heter den?
Wrangler, Rubicon.
Just det, den kunde man ju fälla fram vindrutan på och köra utan vindruta.
De kan göra det till en grej att det är ansiktspeeling.
Flugpeeling.
Ja, precis.
Fräscht.
Mm. Ja. Ja, men det var ju en liten rolig grej med återfuktande vattendroppar.
Men till den stora frågan, finns den i knallgult?
Ja, nej, det vet jag ju faktiskt.
Det kanske inte är taxifärgen längre.
Det kanske inte. Brukar de inte foliera taxibilarna?
Ja, just det. Det är rätt.
Att man klistrar tejp över dem sådär. Ja, nej, som sagt, jag vet inte. Och det är säkert inte bara taxi heller som kan tänka sig att leva med en stor sedan. Jag kom på att mina 4-5 första bilar som jag hade var ju vanliga sedaner. Liksom. Och då, på den tiden var ju knappt baksätet fällbart heller. Och jag lyckades flytta bra många gånger i alla fall, även med de bilarna. Så att,
Jag vet inte riktigt hur taximarknaden ser ut, men om man bara ser här i Stockholm, det är ganska många gasdrivna taxibilar. Mm. Till exempel de som kör till och från Arlanda. Där vet jag att de gasdrivna bilarna prioriteras. Så liksom man kan nästan inte bedriva eller ha en taxiverksamhet utan att köra gasbil till Arlanda, för annars hamnar man i någon slags kö långt bort och liksom får inte körningar på samma sätt.
Nej, det finns ju någon slags poängsystem för det där på Arlanda, och då gasbilarna är prioriterade, men även elbilar får ju högre poäng. Men även alltså, de går ju på något slags sätt efter CO2-utsläppet, så Prius ligger ju också ganska bra till.
Ah, okay.
Ja, just det. Toyota är ju väldigt duktiga på det där med att hålla nere CO2-utsläppen över hela. Men det måste ju också vara positivt för skatten också.
Ja. Ja, den här kommer att kosta strax under 700 spänn per år i skatt, vilket ju är väldigt bra.
Vad ligger den på då?
Den NEDC-siffran är ju då 101 gram eller något sånt där. CO2-utsläpp. 4,3 förbrukning. Men det är strax NEDC. VLTP så kommer vi upp till 120 gram och 5,2 i snittförbrukning.
Ja.
Men det är en stor bil. Bekväm. Rymlig. Inte kul att köra, men och rätt mycket prylar i den. 334,9 kostar grundutförandet.
Ja, just det. Jag skulle fråga precis vad den kostar.
334,9 grundutförandet med då, och det är ju då automatlåda, skinnklädsel som standard och sådär. Så rätt mycket prylar får man med.
Mm.
Och sen toppversionen då, fullsmetad med allt på 400 ungefär.
Okej. Okay.
Vilka bilar man jämför den med då? Liksom, vilka tävlar den mot?
Ja, de säger ju själva då att det här är ju inte premium, utan det här är ju liksom övre mellanklassen. Så att,
är det en Skoda Superb?
Skoda Superb kan jag tänka mig, Mondeo, Passat. Mm. Men i Sverige då så blir det väl också förstås Volvo S60, S90 kanske. Mm. Även om S90 räknas som premium i resten av världen, så prismässigt så är ju Volvo väldigt aggressiva i Sverige och ligger ju nere på samma prisnivå nästan som det här.
Mm. För en lite enklare modell då? Kanske.
För en lite enklare modell, ja.
Mm. När var det den skulle börja säljas i Sverige?
De startar väl försäljningen nu, men introduktion och sådär blir i augusti.
Jaha, okej.
Okay. Har man sagt.
Ja.
Och den ser ju lite frän ut.
Ja, men visst är den då?
Man ska inte överdriva, men den ser kanske lite mer läcker ut än vad tidigare Camry-generationer har.
Men du har berättat att du hade kört Camry på din semester i Nya Zeeland, va?
Ja, precis. Och vi pratade om det här innan, att vi var lite osäkra på om det var den här eller den tidigare modellen.
Mm. Men jag tror nog att det var en tidigare generation, för att den här kom, vad sa du, 2017 i USA.
Ja, precis. Och det var i början av 2018 när jag körde den.
Ja.
Hade ganska bra veckor där med Camry. Den som du säger, snål. Nu kommer jag inte ihåg vad vi låg på, men jag reagerade på det, att den drog alltså rimliga mängder med tanke på hur stor den var, för den baksätet var jättestort, och trots då sedanluckan bak, som inte kanske är det mest praktiska, så gick det ju in rätt mycket väskor och där bak, och vettig bil.
En sak med bagageutrymmet bara är att den har såna här klassiska väskknäckar gångjärn. Så när man gångjärnen på bagageluckan går liksom ner i utrymmet när man stänger luckan.
Så det är då de kan liksom skada på väskorna.
Ja, eller om det är luckan som går sönder först, det vet jag inte, men man får vara lite försiktig när man lastar.
Ja.
Jag stoppade in min chaufför där bak ett tag faktiskt. Det kommer med på filmen sen, ni får titta på den.
Ja, det där låter ju väldigt spännande.
Vi får se, biluthyrarna på Nya Zeeland, de hade Camry hybrid just i drivor. Jag tror de hyrde ut såna här i hur stora mängder som helst.
Mm.
Och Nya Zeeland är ju två öar, så det är en nordö och en sydö. Och om man vill hyra en bil då och transportera sig mellan de här öarna, då förflyttar de inte bilarna mellan öarna. Så man lämnar sin bil då i hamnen på nordön, och så har liksom hyrbilsbolaget sett till det, och så står det en exakt likadan Toyota Camry på sidan och väntar på en. Så ja, det här kan väl nog bli en bil som fyller Nya Zeelands vägar då.
Ja. Ja, det där med en exakt likadan, det ska vi prata om lite mer om nu. Men det där var som sagt Toyota Camry, återvändaren. Ja, det här med att ersätta något med någonting exakt likadant, det har ju du tittat lite närmare på, Fredrik, för att du har varit i Täby, är det väl? De är lokaliserade, ett företag som kan byta ut batteriet till elbilar helt enkelt.
Mm, precis. Det är då ett företag i Täby som säger sig ha, vad ska man säga, lösningen på problemet med laddtider för elbilar.
Mm.
Alltså att man måste ha bilen inkopplad under väldigt lång tid. Ja, det tar helt lång tid att tanka. Då har då det här företaget PowerSwap kommit på att vi ska byta batteriet istället. Alltså när det är urladdat så ska man åka till en slags bytesstation som rycker ut batteriet, det urladdade, och ersätter det med ett fulladdat.
På hur lång tid då?
3 minuter säger man att det här ska ta. Ja. Vad säger ni om den idén?
Alltså som ex-elbilsägare nu när jag har bytt bort den långtestbilen och har spenderat ganska många nätter eller kvällar, sena kvällar, tidiga morgnar vid laddstationer. Så 3 minuter, ja, jag känner att det kan vara lite lockande för min del i alla fall.
Ungefär som det tar i tanka en vanlig bil ju.
Ja.
Ah, lite överkant kanske. Men.
Ja.
Och sen tänker jag att det här, i någon podd tidigare så pratade vi om batterigarantier. Och du, Fredrik, hade gjort ett jobb om att kapaciteten sjunker på batterier och man kanske inte riktigt vet hur mycket de har sjunkit, och de här garantierna verkar också vara ganska ihåliga.
Mm.
Det är ju rätt bra då att inte äga sitt batteri utan faktiskt bara använda det ett tag och sen byta ut det mot något annat.
Ja, men precis.
Och så tar man bort det liksom.
Ja, men precis. Idén här är då att man ska leasa batteriet, och då ingår det då att man får byta vid de här tankstationerna. Som förvisso inte finns än, och hela den här tekniken håller på att utvecklas nu. Det här är ju egentligen ingen ny idé, det har ju provats förut. Jag vet inte om du kommer ihåg det här initiativet om Better Place, heter det väl?
Mm. Jag tillbringade faktiskt min semester nu över påsk i Israel och i Tel Aviv. Och där, Better Place var ju ett israeliskt företag. Och där har man nu laddstationer från Better Place. Men de har lagt ner den här batteribytestekniken som man höll på att utveckla. Det vart aldrig någonting av med det.
Nej. Precis, det var ju israeliskt företag. Men man satsade också i Danmark att man byggde sådana här. Det var jättestora bytesanläggningar, alltså stora stationer som man tror 100 eller flera hundra kvadratmeter stora. Så grävde man ner en slags bytesmekanism i marken då, som skulle då byta batteriet på de här Det var också specialbyggda Renault-bilar väl?
Om jag minns rätt. De hade någon förlängd... Oh, var det någon Megane-sedan som var förlängd som man hade då stoppat in någon slags batteri? Ja, jag tror att det var det.
Jag vet att jag har skrivit om för ett tag sedan att Tesla sökte patent på någon slags batteribytes hissanordning.
Precis, nej, men du har helt rätt. Tesla har också provat det här vid en testanläggning i Kalifornien. Mm. Men det har liksom aldrig lyft riktigt. Och, men det här Better Place-företaget var ju väldigt håsat. Så fick in jättemycket alltså riskkapital. Många satsade miljarder i den här firman. Men det drog ut på tiden, investerarna kanske tröttnade och så gick företaget i konkurs.
Men jag tänker, är det inte också så att kanske normalfallet för normalanvändaren, då laddar man sin elbil hemma över natten och sen så kör man med den. Man kanske inte behöver åka och byta batteri så här varje dag liksom.
Nej, och det är kanske mer på långresa eller?
Ja, och hur ofta gör man det? Om man gör... Ja. 3 långresor per år med sin elbil. Jag kanske inte gör mer än så.
Men då glömmer du, Tommy. Alla kan ju inte ladda sin elbil hemma. Många bor kanske i stan. Då har man inte tillgång till laddplatser.
Men skulle du köpa en elbil då, Fredrik, om du inte kunde ladda den?
Ja, men tänk om det finns en bytesstation du kan åka till. Och då på 3 minuter, du behöver inte äga batteriet. På 3 minuter byter du batteriet. Vore inte det hur smidigt som helst? Det är i alla fall vad det här, den här firman Powers var försöker ta fram. Då. Så man har gjort en prototyp. Man har utgått från en Renault Zoe, man har höjt bilen, sen har man då satt dit en låda under bilen. Nu visar jag en bild här igen, det är ju återigen jättebra radio, men då är det alltså då
vi lägger upp en till podden en
decimeterhöga, vad ska man säga, batterikassetter som man har fäst i den här lådan under bilen då, som kan skjutas i och ur. Och då ska man då kunna köra den här bilen till en bytesstation. Så man har ändå en arm som plockar ur det här urladdade batteriet. Och swap ut och swap in med ett nytt batteri.
Det ser ut som ett sådär VHS-band.
Ja, men det ligger det inte lite oskyddat där under?
Ja, det kan se så ut. Men på den här prototypen så är markfrigången i stort sett identiskt med en original Renault Zoe. Så det är egentligen... samma markfrigång. Men tanken då på sikt är att det här ska byggas in i bilen på ett annat sätt. Alltså man ska inte eftermontera en sån här sak. Man ska få biltillverkarna att bygga in det här i bilfabriken redan. Och då kanske man kan sätta det lite mer skyddat.
Men vänta. Man ska alltså få biltillverkarna att ändra sin elbilskonstruktion och sen ska man bygga upp ett nät av såna här bytesstationer och så ska man få elbilsanvändarna att byta mönster och inte ladda hemma utan istället åka och byta batteriet.
Vi har precis enat som en laddstandard i Europa. Det känns som att det här kan bli väldigt... Ja.
Ja, man har ju en viss utmaning där kan man väl säga utan att överdriva. Men det här företaget menar ju det att alltså, det kommer inte gå. Elnätet kommer inte palla för att vi ska ladda alla elbilar på sikt. Det kommer bli för stor effekt som krävs och då behövs något annat system. Och alla kan inte ladda hemma. Det behövs någon annan lösning. Och man menar ju då att det här är... Vad ska man säga? En lösning som tar bort alla nackdelar med elbilen. Du behöver inte köpa det här dyra batteriet. Du behöver inte oroa dig för att batteriet ska tappa i kapacitet. För då liksom batterierna cirkulerar när något batteri har blivit dåligt. Byts det ut. Batteritekniken kanske blir bättre. Då kan man trycka in mer energi i batteriet.
Men hur seriöst är det här liksom? Finns det? Har de pengar? Finns det några intressenter som är med och jobbar med dem?
Ja, det är ett ganska småskaligt företag. Det är en liten industrilokal ute i Täby som där man arbetar med det här. Man säger att det finns intresse från runt om i världen. Man uppmärksammar också att i Kina, då finns det redan idag företag som sysslar med det här. Det finns en biltillverkare som heter NIO, alltså NIO, som redan har såna här bytesstationer ute. Och det är egentligen lite samma upplägg som det här Better Place. Att det är ganska stora bytesanläggningar. Det här svenska företagets tanke är då att det ska vara ganska små bytesstationer. De ska kunna ge, alltså istället för en pump på macken, så ska det finnas en sån här bytesstation med ett lager på batterier. Men så det ska bli mycket enklare och billigare menar man då.
Ja, men de här NIO, de är väl en biltillverkare från början?
De är en biltillverkare från början men har byggt ett stationsnät med bytesstationer.
Då känns det ju som att de kanske är mer förändringsbenägna och kunna, alltså när de kan kontrollera själva att anpassa sina bilar eller vad det nu behövs.
Men... Och det här byggs ju redan i Kina idag. Jag tror man ska bygga 1100 stationer. Och ett antal av dem är redan byggda. Men här hoppas man då att vår teknik är bättre då, det svenska företaget, att ja, vi kanske kan övertyga om att använda det här istället. Men man kan ju konstatera att det är en ganska stor utmaning de har framför sig.
Just det här att man måste bygga om bilen, att man måste ändra på den. Det är det som blir lite krångligt, tror jag. Mm. Att det, ja, men då måste ju biltillverkarna tänka om, aha, hur blir det med krocksäkerheten? Och Volvo hade ju så himla, eller Polestar var det, förlåt, när de presenterade sin elbil, att ja, nu, de gjorde så stort nummer av att batteriet satt där och att det var liksom sån här Dr. Spock ihåll i handtag som var så himla bra och liksom.
Vänta, vad då Dr. Spock?
Nej, men de hette det, tror jag, Spock. Jag vet inte om
vad
det
var det för något?
Ja, men det var någonting som höll fast vid krocksäkerheten. Jag vet inte exakt vad de... Vi har pratat om det här i en tidigare podd. Men de höll liksom fast på något vis så att det blev stabilt om bilen skulle utsättas för en kollision.
Det höll i batteriet alltså, eller?
Men det var riktigt ett säkerhetssystem.
Eller om det var själva bilen. Det, men de satt där under till på sidorna i alla fall. Så att det inte blev...
Alltså hur batteriet ska klara en krock då?
Ja, och jag tänker att liksom sitter det... där nedanför bara. Det blir ju inte så bra, kanske.
Det finns också en film på vår hemsida vad som kan hända med en Tesla som...
Ja, som står i ett garage och börjar ryka.
Man kan säga det också, att det här företaget, eller vad ska man säga, ett systerföretag till det här företaget, PowerSwap, då. De har länge också utvecklat automatiska tankstationer. Alltså att man ska ha en robot som tankar bensin och diesel. Att man ska då via sin mobiltelefon så ska man starta en hela tankningen, så kommer en arm och suger upp tanklocket och stoppar ner med ett munstycke och genomför tankningen utan att man behöver kliva ur bilen. Så det utvecklar man parallellt med det här, och det har man hållit på sedan slutet av 90-talet med det här, och det har liksom kanske aldrig, inte riktigt tagit fart, men nu säger man, ja, nu har man nått ett genombrott här och nu ska det testas här framöver. Ja, vi får väl se.
Ja, idén är jättebra. Att slippa stå ute och frysa och tanka. Och det är på vinterhalvåret i alla fall. Ja, men det är väl jättebra. Men
ja, men man måste ju fascineras över sådana här storslagna visioner, så att säga.
De här som håller på med det här, vad är det för människor? Är det så här... professor Kalkyl liksom, eller?
Nej, det är ingenjörer. Jag vet inte deras bakgrund riktigt, men det är en entreprenör som är bakom det här, som har stått bakom flera företag och bland annat den här då automatiska tankstationerna. Ja.
Du har skrivit en artikel om det.
Jag har skrivit en artikel om det. Där berättar jag lite mer om hur det är tänkt att fungera och ja, det här företagets visioner framåt. Ja, nej, men jag tycker det är fascinerande att i en ganska anonym industrilokal ute i en Stockholmsförort där pågår en verksamhet där man tror att man kan förändra hela bilvärlden. Får vi se om den visionen besannas.
Jag har en vision. Jag ska göra en jättestor powerbank. Och så bara kopplar man in den i batteriet medan man kör.
Och då är det ju bra om du har ett stort bagageutrymme.
Ja, den får vara på ett släp bakom eller någonting.
Men du, det där har jag sett också. Ja, det finns ju faktiskt redan.
Det finns det nu. Vem var det som gjorde det där då?
Ja, men det var någon...
Nissan eller
var det... Mini eller? Nej.
Mini, ja,
smart, men... var det smart?
Ja, just det. Att man skulle ha ett batteripåhäng bakom.
Ja, eller på en liten en släpvagn bakom med batteripack på.
Äsch då, det är redan gjort. Jag är för sent ute. Ja. Men som sagt, mer om Fredriks batteribytes äventyr var i nummer 7 av Bilägare.
Ja, kan vi säga det också, att den här firman de tror att kanske inledningsvis att man ska kunna prova det här för en taxiflotta som liksom inte har tid för att elbilarna ska stå och ladda under väldigt lång tid. Kanske man kan få med sig taxiföretag för att prova det här. Och att man därifrån kan bygga vidare. Det är väl deras plan i första skedet.
Mm. Ja.
Vi får se.
Vi får se. Ja, övrigt då. Vad är det som händer i världen, hörni? Jag tänkte på en sak i morse när jag tänkte. Jag bara, oj, vad dyrt. Jag tänker ändå diesel, men... Sen kom jag till jobbet och tittade på riktpriserna och bensin är faktiskt, har aldrig varit så dyrt som det är just nu.
Rekord!
Vad kostar det?
Rekord. Just nu, från med 24 april tror jag de ändrade bensinbolagen och bränsleföretagen, så kostar en liter bensin 16,69. Det är all time high. Jag pratade med Ulf Svan på drivmedelföretagens branschorganisation, SPBI heter de. Och han sa att det var sist, var i augusti 2018, var vi i närheten av de där höjderna. Då var det 16,56 liter. Men nu är det som sagt rekord.
Så. Och man brukar ju säga det att när man går mot sommaren också och bensinförbrukningen runt om i världen stiger, kanske särskilt i USA, då
precis,
stiger ju bränslepriserna också. Så man kanske kan räkna med att vi kommer slå det här rekordet framöver.
Ja,
också.
Och det trodde han, Ulf, också. Det finns till och med ett ord för det här med att sommar och semester, det är driving season.
Just det.
Då ska alla ut och åka, och även semesterfirande svenskar. Så ja,
det är det 18 spänn liten i sommar, eller?
Nej.
19 kronor liten.
Ja, när passerar vi 20? Det är också en milstolpe.
Och samtidigt då så går ju folk över och köper bensinbilar istället för dieselbilar. Det är alltså, ja.
Dieseln höjdes ju också. Men såklart, det är ju, vad är det dieseln kostar? 16,44 tror jag riktpriset var.
Och bensinen var på?
16,69 för blyfri 95. Mm.
Så dieseln är billigare än bensin?
Ja. Mm.
Och dessutom då, en dieselbil drar ungefär 30% mindre än en motsvarande bensinbil. Ja.
HVO 100, ren HVO,
ja,
1741.
1741, okej.
Okay. Ja, så det är också högt. Och etanolen 11,95. Så att, ja, nej, det är ju lite...
Ja, det har ju varit en följetong där med bränslepriserna de senaste åren. Det har ju svängt upp och ner och hit och dit. Och framförallt uppåt, men... Vi har haft en period där priserna har varit, eller gått neråt i alla fall mot fjolårets rekordnivåer. Men nu verkar det ju ha klättrat upp igen.
Ja,
jag vet inte exakt förklaringen bakom det, men nej, det är hela tiden valutakurser, alla dollar, eller vad säger jag, bränslet köps i dollar, brukar bränslebolagen hänvisas till. Och att,
ja, precis.
Och, att det... och sen då också tillgången på olja runt om i världen. Ja. Producenterna stryper kanske tillgången för att pressa upp priset och sådär.
Ja. Ja, det kan ju vara lite världshändelse blandat med. Och sen är väl svenska kronan rätt så svag just
pesetas
nu.
Men det är också intressant att se, tycker jag, att även om nu soppan är rekorddyr, så det är inte så att folk slutar åka bil.
Nej.
Utan ja, men, människor tycker ju, verkar tycka att man behöver verkligen sin bil och man behöver åka med den. Och det spelar nästan ingen roll vad det kostar. Man är beredd att betala det, liksom.
Mm.
Eller?
Mm. Ja. Nej, men man ser väl ingen minskning i bilåkandet i Sverige.
Nej.
Nej, men man är ju så illa tvungen också på vissa ställen.
Absolut, ja, alltså, men det är därför man har bil och betalar för den, att man måste.
Det går liksom inte kollektivtrafik överallt heller, så att det är ju, ja, vissa måste ju verkligen.
Man får bita i det sura äpplet.
Mm. Ja, och dra in på annat, matkontot kanske.
Det blir ingen billig bilsemester i år alltså.
Nej, kanske blir mindre glass istället.
Ja, mindre glass.
Men Fredrik, du kör ju laddhybrid nu.
Ja, det känns ju bra.
Ja. Hur mycket tankar du? Hur mycket kör du på el? Du har Kia Optima plug-in hybrid.
Precis, vår långtestbil Kia Optima. Jag kan ju göra det mesta av vardagspendlingen på el. Så 5 mil kommer den ungefär på el. Och sen, ifall jag ska åka längre, vilket oftast kanske blir på helger då ryker de där 5 milen rätt fort. Och då sticker ju bensinförbrukningen upp till kanske, ja, vad ligger den på? 05-06 tror jag har åkt senaste helgen.
Fast det är ganska bra det också.
Det är ganska bra. Men då är det nog inklusive de här 5 milen. Ja, jag måste räkna på det där lite.
Ja.
Men gillar du bilen? Eller?
Ja, men jag har bytt ifrån en BMW i3. Alltså den här lilla eldrivna BMWn med en liten tvåcylinder bensinmotor som extra motorn så kunde ge lite extra räckvidd. Och storleken har jag ju lärt mig tycka om, eftersom Kia Optima är ju, den är ju lång och rymlig, även om bagageutrymmet bak är lite inkräktat av det batteriet som ligger mellan bakhjulen. Det är liksom höjt och så är det en liten, liten uppförsbacke där i bagagetrymmet. Så det är inte lika enkelt att använda och barnvagnen lasta in sådär. Men det är en helt okej bil. En vettig vardagsbil och som har då den här fördelen med att man kan pendla på el. Men då med brasklappen att klimatanläggningen drivs ju hela tiden av bensinmotorn. Det finns ingen lösning så där batteriet kan driva klimatiseringen. Så fort luftkonditionering går igång, då startar också bensinmotorn. Vilket känns lite tråkigt när man har en laddhybrid. Fan, jag vill ju glida tyst fram med den där. Och ja. Inte det poängen med laddhybriden. Så att
och visst är det så även när den kyler ner. Alltså på sommaren. Nu hade inte jag den när vi hade den så långtidsbil. Jag hade den ju på i smällkalla vintern. Jag får alltid hårdtesta de här laddhybriderna och elbilarna i värsta möjliga klimat. Men när jag hade den var det i vinter och då gick det igång. Men alltså det är även när den kyler på sommaren.
Någon har provat kylan än så länge. Men jag får väl tillfälle att göra det snart.
Fredrik, är det så att när din sambo tittar bort, då sticker du fram fingret och slår av klimatanläggningen?
Nej, ibland trycker jag på den här knappen driver only.
Jaha, ja. Så det är bara du som ska ha. Jaha, ja. Så alla andra får sitta och frysa.
För det mesta är ganska snäll. Men den brukar ju starta på den där driver only. Eller kanske är det den senaste inställningen. Så ibland har jag glömt bort det där. Och då märker man hur... Det är bara jag som är uppvärmd eller kyld.
Alla andra sitter som istappar. Typ. Nej, men apropå det där med inställningar när man startar bilen. Vi har ju pratat i tidigare poddar om våran elbil Hyundai Kona Electric. Att man alltid ska slå av elbilsljudet som Tommy förespråkar väldigt starkt. Och att man alltid gör det, liksom, sträcker sig till vänster. Och jag har märkt att
elbilsljudet kanske vi ska förklara, vad är det då?
Ja, det är ju ett slags varningsljud som ska gå igång i, eller det är igång i låga hastighet. Jag tror det är upp till 30 km i timmen kanske på konan, eller om det
låter
är 50.
Då, det är lite...
Det låter som en änglakör, kan ni tänka er. En änglakör. Aha, så. En sån här,
okay. Det sista ljudet hör när du behöver köra med konan.
Ja, änglarna kommer tidigt. Nej, men och det är ju lite irriterande också för att det blir ju inte tyst då när man åker. Det blir ju ett ljud och man kan slå av det. Så att, det är ju typ det man gör när man startar
bil. Tänker inte på fotgängarna?
Jag ska pudla alldeles strax, men Maria, först får du berätta klart din historia.
Jag kör ju Audi A6 just nu, diesel. Och jag stänger alltid av, istället för änglaljudet så stänger jag, eller så slår jag om ljuset till halvljus. För det är alltid autoläget när man startar bilen. Man måste alltid trycka en gång. Alltså att den inte har lamporna tända alltid. I skymning eller liksom i sol. Eller, ja, så. Så det tycker jag är en irriterande grej med det. Mm. Tommy, vad sa du? Du ska pudla.
Jag ska pudla om det här med elbilsljudet. För att, jag måste göra det för att jag tänkte inte igenom det hela. Jag blev kontaktad av Synskadades Riksförbund som sa att för oss så är det faktiskt väldigt intressant att veta när det kommer en bil och inte.
Ja, det är sant.
Det är sant. Och det tänkte inte jag på. Det var dumt. Och det är klart att jag förstår att för synskadade så måste det ju vara jätteskönt att höra att det faktiskt är en bil som kommer rullande där bredvid. Så att,
kommer du ha på elbilsljudet nu?
Jag kommer att ha på elbilsljudet när jag kör i stan i alla fall. Det inser jag poängen med att ha. Samtidigt så kan jag ju konstatera att med de här elskotrarna, sparkskotrarna, vad heter det? Som nu kommer i Stockholm och står i varje gathörn och körs av människor i, jag tror de går max 20 km i timmen, men det går undan när man då blir omkörd på alla håll.
Har de ett ljud?
De har inget ljud. Nej. Där hör du ingenting förrän du blir överkörd, kan jag berätta.
Ja.
Och de här fanns också i Israel, upptäckte jag nu på semestern. Det var bara att där gick de inte 20 utan de gick fort.
Mm.
Och där, det var hård i trafik, kan jag säga.
Ja.
Med livet som insats.
Ja.
Men som sagt, elbilsljud fyller sin funktion.
Men alla elbilar har väl inte det?
Det är en lag, tror jag, från 2000.
Det är lag nu, va? För vår BMW i3 hade väl inte det?
Nej,
den var kom innan. Det är väl från 20, om det är nu eller 2020.
Ja.
Men då finns det ändå en avstängningsknapp.
Ja, det gör ju det. Men ja, i och för sig, jag kör ju... Alltså, ja, När jag kör ner i garaget då brukar jag stänga av det faktiskt när jag kommer till jobbet.
För det är väl bara i låga hastigheter och det är då det är relevant. Annars hörs ju däcken mot asfalten helt enkelt.
Ja.
För det är väl bara då det är aktiverat.
Men jag tror att undrar om det inte är upp till 50 km.
Är det upp till 50?
Mm. Eller något? Men alltså det tonar ju på konan. Det tonar det liksom ut.
Aha.
Och jag vet inte exakt. Det ändrar ju, vad heter det, pitch. Alltså det, beroende på hur fort man kör också.
Så det är inte änglakör hela tiden, eller?
Jo, men de liksom så här,
de får basröster. Ja, alltså, de blir mer och mer änglalika ju fortare du kör.
De försvinner lite så här, ju fortare man kör. Så att, jag vet inte exakt vilken hastighet det stängs av.
Men man ska inte stänga av det. Ha det på.
Ja, ha det på. Men man får slå om till halvljus, tycker jag. Det får man göra. Den knappen får man röra. Hörrni, det börjar bli dags att avrunda för idag. Tommy och Fredrik, tack så jättemycket för att ni var här och pratade med mig idag.
Tack för att ni fick komma.
Och till dig som lyssnar, ta hand om varandra i trafiken, kör försiktigt så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej!
De senaste nyheterna från Webilägare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.webilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube och du kan också följa oss på Instagram där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Webilägare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.webilagare.se/2019. Du har hört Webilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör det så riskerar du inte att missa något avsnitt.